Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
God afton allesammans och varmt välkommen tillbaka. Ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Idag ska vi fortsätta det vi lämnade sist, nämligen vid del 2 av mina tankar kring Estonia-katastrofen. Så sätt dig ner, hämta lite sällskap. Nu sätter vi igång där vi slutade. Och ha i åtanke att det är från början är videos på min YouTube-kanal som nu blir excellenta podcastavsnitt.
Jag har tagit del av en hel del nya grejer runt Estonia. Men det är framförallt en sak jag ska fokusera på idag, eller två saker. Och det är två olika intervjuer med anhörig Åsa Myrberg, vars far arbetade för Sjöfartsverket. Hon var ombord på båten för att examinera kaptenerna, tror jag, om jag inte har missförstått den biten. Men han omkom i alla fall i katastrofen. Och hon är en riktig kämparkvinna som under lång, lång tid har kämpat med att försöka få fram sanningen. Hon blir nedtystad överallt hela tiden. Medier har kommit för att intervjua henne, allt från Kalla fakta till SVT och så vidare. Bara för att sen få förklaring att nej, men det här kan inte sändas och ingenting mer än så. Är det någon då som, ja, I don't know, jag har ingen aning. Men jag har i alla fall lyssnat noga på hennes två intervjuer och fört anteckningar. Den här videon kommer bli en uppföljning på min förra video, där jag kommer göra precis som förra videon och prata om anteckningar som jag har gjort här runt vad jag tycker låter konstigt och sketchy. Ha nu i åtanke att jag är ingen skeppsbyggare, jag är ingen haveriutredare, jag är ingen dykare, jag är ingenting. Jag har inte ens en utbildning, så ta allt jag säger med en stor nypa salt. Jag är inget nyhets... Så här, det jag kommer prata om idag är bara mina foliehattiga teorier. Jag kommer försöka koppla samman trådar och försöka få en klar bild i en situation som är väldigt grumlig. Så det är det vi ska göra här idag. Och jag har skrivit långa, långa anteckningar. Den förra videon blev en lång video, men äntligen igen så är det inne på YouTube med långa videos. Folk vill ha långa videos och folk vill se långa videos. Så att jag ger dig en lång video här, och som tack får du jättegärna trycka på prenumerera och även like. Det skulle göra mig otroligt glad, för på så vis så missar inte du nästa video jag laddar upp om du trycker på klockan också. Och jag vet att du gillar videon om du trycker på like. Gör du inte det ska du givetvis inte trycka. Men hörni, innan vi, ja, hur långt kan det bli, en timme, 30-40 minuter? innan vi dyker ner i detta så vill jag slå ett slag för min podcast. Kusligt, rysligt och mysigt. Det är true crime, det är spökhistorier, det är då och nu, det är slott, det är mord, det är personer, det är händelser. Det är allting som är kusligt, rysligt och mysigt. Det finns över 60 avsnitt där redan nu. Jag har länkat podden till Spotify och Apples podcaster i beskrivningen här nere. Mats Odell och Jan Olof Selén skrev under papper som förbjuder polisen att göra den här utredningen. De har skrivit under det. Polisen får inte göra den här utredningen. När en olycka sker så ska ju haverikommissionen utreda hur det har hänt, va? Och sen så ska ju polisen utesluta brott. Eller inte utesluta brott. Se om ett brott har begåtts helt enkelt. Polisen har aldrig ens fått en chans. Polisen fick instruera Sjöfartsverket om hur de skulle gå tillväga med robotarmar för att ta sig ner och så vidare. Och en konstig fråga här nu. Varför utredde Sjöfartsverket olyckan och inte polisen? Jo, för att Carl Bildt sa vid ett senare tillfälle i en intervju att han vid tillfället inte trodde att polisen hade, om det var kompetens eller möjlighet eller resurser nog att ta hand om detta. Därför går uppdraget till Johan Fransson som är jurist på Sjöfartsverket. Då tänker jag så här spontant, som idiot bara, känns det ju rent spontant som att polisen har mer där att göra än Johan Fransson. Känns som att polisen har mer befogenheter och resurser än Johan Fransson, jurist från Sjöfartsverket. Polisen, vårt rättsväsende, får alltså inte utreda en olycka ifall ett brott har begåtts. Det här landar istället på Sjöfartsverket och framförallt Johan Fransson från Sjöfartsverket. Visst, Sjöfartsverket, ja, det är ändå sjö i namnet. Men Johan Fransson, en jurist, inte advokat, jurist. En jurist, chefsjurist ifrån Sjöfartsverket. Är inte det jävligt konstigt? Tänk er en bilolycka på E4-an. Polisen får inte komma dit. Nej. Utan vet ni vilka som kommer dit? Ja, det är Vägverket som åker dit. Sjöfartsverket. Vägverket. Luftfartsverket har vi. Om ett flygplan kraschar till exempel, är det då Luftfartsverket som ska utreda det? Och det, får inte det är så konstigt, det händer ju inte, va? I någon annan, något annat case än Estonia. Och ändå ifrågasätter inte den stora massan. Eller jo, nu har väl folk börjat liksom ana ugglor i mossen och tänker att det måste vara någonting. För att efter den här långa, långa listan, vi fortsätter. Jag ska inte fastna vid en punkt för mycket. För det är jag väldigt bra på, att fastna någonstans och bara gå runt där. Vi har en lång lista, så vi går vidare nu. Men vem har begravt de här människorna? För att jag skulle snarare vilja kalla det för en olycksplats, va? För att man kallar ju Estonia-katastrofen för just en olycka. Och vad gör man vid olyckor? Som till exempel naturkatastrofen i Thailand. Vad gjorde man? Man flög hem folk från andra sidan jorden, för helvete. Och tog hem dem. Eller hur? Va? Och det gjordes yttersta ansträngningar. Och det är ändå utanför vår egen jävla kust, liksom. Och de ligger där och legat där 28 år. Men dit kommer vi. Och har Sverige mandat att på internationellt vatten bestämma att det här är en gravplats? Och för andra, i en gravplats, och det här gillar regeringen, det är det de hänvisar till, men nu har det varit utredare där och det har filmats, det ligger kroppar, 3 stycken kroppar utanför båten, som man vet nu, och de är klädda och kläderna är intakta och allting, men Jonas från haverikommissionen menar att man vet inte då, enligt Åsa Myrberg, för att hon fick delta vid ett seminarium, eller vad man ska kalla det för anhöriga i augusti förra året med Jonas från haverikommissionen, som ni säkert har sett i klipp och sådär. Och då fick, enligt Åsa Myrberg då, så säger hon att Jonas svarade på frågan och vet inte ifall det är nya kroppar eller gamla kroppar. Men man tänker inte ens utreda saken, för det är inte hans arbetsuppgift. Vems arbetsuppgift är det? Det är polisens arbetsuppgift, va? Ja. Och polisen har ju redan sedan dag ett fått en enorm käpp, inte en käpp i hjulet, en fucking stock. De får inte och de kan inte utreda det. Så att, hur menar de då? Hur ska det ens gå till? Det ligger 3 kroppar där i kläder. Man vet inte om de är nya eller om de är gamla eller när de har kommit dit. Och det ska inte heller utredas ens en gång. Va? Det råder gravfrid. Vem har begravt dem? Och för andra, man dyker ner. De här liken har ju filmats också här nere. Ska man bli filmad i sin grav? Och Estonia är en olycka. En olycka ska utredas. Folk har dött i olyckor förr. Man täcker inte skiten med sten och sätter en etikett. Det här råder gravfrid. Nej, nej. Utan man forslar bort de döda och omkomna. Tittar på dem rättsmedicinskt. Vad har hänt? Och sen begravs de i vigd jord. Och man lämnar dem ju inte kvar på olycksplatsen, va? Eller hur? Varför ska man göra det? När har man någonsin gjort det? Ska vi ta DC-3 som exempel då? Där bärgades kroppar efter över 40 år. Inte bara det. DC-3 bärgades från ett djup och de här kropparna från ett djup av 125 meter. Estonia ligger på 70-80 meter. Det är en diff på 40-50 meter. Och vet ni vad Ines Husman sa redan på 90-talet? Hon sa att det skulle ta, och lyssna nu, 48 dygn att dyka ner dit. En sportdykare kan dyka ner dit nu. Det tar inte 48 dygn. Vad har Ines Husman ens fått det ifrån? Och för andra, vem fan är Ines Husman att ens öppna käften och glappa om det här? 48 dygn. Och sen så ska man då alltså fortsätta ta det på allvar och se på det med trovärdighet. Efter att en minister i vår egen riksdag angående katastrofen har sagt att det tar 48 dygn att dyka ner till vraket. Va? Är det Ines Husman som ska tala om det? Eller är det auktoriserade, utbildade dykare? Va? De täckte omkomna på botten med en geotextilduk och fyllde på med sten över. Krossar kropparna med tusentals ton sten. Vet ni vad som hände sen? Det blev ett skred. Gravfrid var det. Så att, här är min nästa anteckning. Men att dyka ner varsamt för att med omsorg plocka upp kroppar för att ge dem en värdig sista viloplats i vigd jord, det bryter mot griftefrid och gravfrid. Men av människorna som har inrättat den här jävla friden själv, de kan åka ut dit, dumpa en stor jävla geotextilduk och hälla på tusentals ton med sten och orsaka ett skri-
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Skred. Vad händer i ett skred? Ja, det ligger väl kroppar då ingjutna på havets botten nu. Gravfrid var det. Och ni minns den där Peter som var, det var inte en prutt, utan det var min stol. Ni minns den där Peter som nu tyvärr är död, han dog väl i cancer, va? Han överlevde, hans tjej dog, eller hans fru eller hans tjej dog. Och han använde skadeståndet han fick för att anlita folk som skulle plocka upp henne åt honom. Han följde med ut dit. Det här var dagarna innan den här jävla gravfriden ens trädde i kraft. Det var alltså inte olagligt av honom. Han, och det var internationellt vatten. Han använde de här pengarna. Och väl där möter han på patrull, kan man säga. De orsakar vågor och gör det farligt för dem att ens vara där. Det är väl ett brott, men så får man väl inte göra på vatten, va? Sätta andra i potentiell sjönöd och fara. Men det gjordes alltså av våra egna myndigheter på 90-talet, innan den här lagen ens hade trätt i kraft. Och vi har inte ens fått svar på varför. Det här är alltså myndigheter som har gjort detta. Myndigheter som har satt sig över lagar och grejer och tagit dess egna händer. Och det råder inget konstigt där ute. Det är bara en olycksplats, va? Det här luktar så jävla illa så att det finns inte. Jag kan knappt vara här inne en gång för det stinker så in i helvete. Bara man pratar om den här skiten. Petar man på det här. Grönt mål och luktar skit i hela salen för fan. Det är så snuskigt också, tycker jag. Åsa Myrberg har tillsammans med andra anhöriga nu i modern tid försökt kontakta politiker för svar. Dit kommer vi, men de har inte ens besvarat någonting. De har inte ens gett ett tecken på att de ens har läst det. Är det att göra av våra myndigheter och våran stat att göra det yttersta för dem omkring katastrofen överhuvudtaget? Att varsamt dyka ner om omsorg, plocka upp kropparna och göra en värdig sista begravning i vigd jord så att de anhöriga kan få ett closure. Det går inte. För att det råder gravfrid där ute. Samma människor då som inrättar den jävla gravfriden dumpar geotextil och sten och orsakar skred och allt möjligt skit där ute. Har de fått stå till svars för det eller någonting? Eller hur kan de möjligtvis rättfärdiga det? För att oavsett om det är Kalle på hörnet eller statsministern själv som fattar beslutet så förändrar inte det saken i sig. Om det är en människa med makt eller en hemlös narkoman utan kontaktnät på stan, det spelar ingen roll för att det förändrar inte saken i sig. Eller hur? Kropparna ligger fortfarande där. Anhöriga undrar varför fortfarande istället för att få ett avslut. Då hade de kunnat säga så här, men det här gäller rikets säkerhet och på grund av det så kan inte vi tala om eller någonting. Men då får ju de anhöriga i alla fall ett avslut. Va? Någonting som är hemskt är att människor omkomna säga, anhöriga människor dör nu. Folk som har kommit till ålderns höst som aldrig har ens fått svar, som den här Peter som bara ville upp sin fru. De hade kunnat ligga i samma grav nu. Där ligger han själv. Och hans tjejs pappa då var ju med i dokumentären och pratade. Och han säger det, Peter ligger själv i den där graven. Där de båda kunde och skulle ha legat. Om våra myndigheter hade gjort sitt jobb korrekt. För att man kallar ju Estonia-katastrofen för en olycka, eller hur? En olycka. Jag har aldrig hört talas om en olycka innan. Där man bara gjuter in skiten i betong. Och här råder gravfrid. Man städar väl upp. Vad har hänt? Ta hand om kroppar. Man tar väl hand om saker och ting. Det som har hänt med Estonia är att en båt med fan 1000 personer har sjunkit. Och bara lämnats på havets botten och man har knappt ens petat på varför. Man erbjöds hjälp från alla möjliga håll. Och här har jag skrivit. Varför tackade man nej till alla erbjudanden om hjälp för att åka ned med dykare och lyssna efter knackningar från överlevare i luftfickorna? För att, tro mig, antagligen fanns det folk i luftfickor på flera olika håll i skeppet för att det har till och med hänt. I modern tid, jag såg en video på YouTube, det var en fiskebåt i något afrikanskt land som hade sjunkit. Jag minns inte hur djupt det var, men det var ganska djupt. Kocken på den här båten, man dök ner efter flera dygn på den här båten och man hittade då en person som fortfarande levde. Det här finns på YouTube för er alla att se. Om ni bara söker på Man Alive Inside Shipwreck så dyker den upp skulle jag tro. Det är väl det ni söker på. Och då dyker dykarna ner. Han är i en luftficka. Där har han varit i dygn. Sovit och varit på havets botten. Fattar vi att jag har varit med om en skeppsolycka. Här är jag på havets botten. Kommer jag komma ut härifrån? Han låg ju och väntade på att bara dö, den här karen. Han räddades. Hans liv räddades på grund av att man tog upp honom. Man hittade honom i en luftficka. Och det hade gått dygn. Förstå hur många människor som, potentiellt hur många människor som kan ha suttit i luftfickor. För vi får ju säga det potentiellt och som kan ha suttit i luftfickor. För att det vet vi ju inte nu. För att man gjorde sig aldrig ens ansträngningen att ens titta, va? Och i en olycka gör man inte då allt för att rädda överlevare, potentiella överlevare, yttersta ansträngningar, så fort det händer, nu måste vi göra allt. Va? Men vi erbjöds hjälp av folk att åka ner och lyssna efter knackningar så att man skulle kunna eventuellt rädda dem som nu ligger döda i de här luftfickorna då. Nej, tyvärr nej. Vi erbjöds även av ett norskt, väldigt framstående företag, det går inte att bli mer the legit shit liksom. Att om hjälp, men Ines Husman sa att de var oseriösa. Vad backade hon ens upp det med? Hur kan man kalla det för oseriöst? Och det är ju ett jävla hån mot dem. Och förstå de anhöriga som får höra att oj, vad tackades det nej till här va? Och varför? I sådana fall. Vad hade det skadat om det inte finns någonting att mörka? Varför ska man hålla på så här då till varje pris? Än idag, nästan 30 år senare. Det har gått 28 år sen Estonia-katastrofen 1994. 28 år. Och de anhöriga undrar fortfarande. Och de överlevande undrar fortfarande vad fan de har varit med om. För det är väl än idag det största traumat de någonsin har upplevt, va? Och de vet fortfarande inte hela historien. Och de har ingenting på det klara egentligen. Va? Nu då, varför tackar man nej till alla erbjudanden till hjälp att åka ner med dykare och lyssna efter knackningar från överlevare i luftfickor? Ett nej är ett mord i det fallet, tycker jag i alla fall. Hur kan det skada? Vad väger tyngst? Anledningarna till varför man ska dyka ner och hjälpa dem att ta upp omkomna? Eller anledningen till varför man inte skulle det? Precis, vi tycker att anledningen varför man ska dyka ner väger tyngre än allt annat, eller hur? Förstå, för vad kan möjligtvis väga tyngre? Om inte rikets säkerhet, vad skulle det då vara? Men kan man inte då säga det då? Det här är en fråga om rikets säkerhet, mer kan vi inte säga. Då förstår folk och då får folk ett avslut. Men det gör man inte, det har man inte gjort heller. Förstå då hur mörk sanningen måste vara. Skulle man kunna säga nej till det? Framförallt när vi har egna resurser inom både polis och militär. Även om vi tackar nej till hjälp utifrån, så har vi ju för fan en egen polis och en egen militär, eller hur? Rockwater-dykarna som var nere i december 94, tog det dem 48 dygn att ta sig ner? Va? Men vi fortsätter, för nu är det så mycket här nu. Men om det här norska företaget är oseriöst enligt Ines Husman, vad är då ett seriöst företag? Och varför är det Ines Husman som är den officiella måttstocken för vad som är och inte? Hennes ord gäller. De är oseriösa, ja då är de det. Precis som att det är hon som avgör den saken. Regeringen lovade att göra allt man kan göra för överlevare och anhöriga och även omkomna. Varför lämnar man dem då i sticket med obesvarade frågor och omkomna som aldrig ens begravs? Men man menar ju att det är en gravplats. Ändå så filmas de i sin grav och utredare och så vidare. Ta upp dem därifrån, va? Och ge dem, ta upp dem med värdighet. Begrav dem i vigd jord. Det är värdigt. Jag tycker inte, och jag tror inte någon av er tycker att det är värdigt att ligga krossad i ett skred på havets botten, va? Nu vill jag att alla som ser den här videon svarar. Om du hade varit med om Estonia-katastrofen, hade du accepterat ett vrak på havets botten som din sista viloplats någonsin? Eller hade du önskat att yttersta ansträngningar gjordes så att du skulle kunna för alltid vila i vigd jord, så att dina anhöriga kan gå till en grav och stå där och sörja och veta att du ligger där tryggt i vigd jord, hemma, safe så att säga, än att ligga på havets botten där du filmas? Och förstår många sportdykare som har varit där och dykt? Man vet ju inte ens, och det är officiell uppgift, man vet inte hur många sportdykare som har varit där. Man vet för ett faktum att det har varit sportdykare där, man vet inte hur många. Ska allmänheten ha tillgång till en gravplats? För att även om det är gravplats där så kommer folk ta det egna. Jag menar, man ställer sig ju inte och gräver upp en grav på kyrkogården, eller hur? Nej, det gör man ju inte. Så att det håller ju inte riktigt av staten att kalla en olycksplats för en gravplats. För att en olycka måste utredas. I vilken olycka säger man, tyvärr, det här är brott mot gravfriden och griftefriden, vi kan inte peta i det här. Va? Man måste ju göra det, och man gör det. Det är väl, är det inte bara i Estonia-fallet som den här skiten händer, eller? Va? Förstår ni att det varit en omöjlig uppgift? Ett djup som Titanic ligger på, vad kan det vara, 3,500 meter? Det går ju inte att ta upp anhöriga. Det är otroligt svårt och nästan till omöjlig uppgift, antar jag. Men Estonia ligger, du vet, på 70 meter. Och kropparna ligger kvar där än, och vi vet det för ett faktum. De har till och med filmats. Vad är det som hindrar vem som är? Varför tas de inte upp, för fan? Varför ligger de där? Svara nu i kommentarsfältet. Om du hade varit med om Estonia-katastrofen, hade du accepterat havet som en sista viloplats, att dina anhöriga får gå ner strandkanten och sätta sig och fundera på varför? Eller hade du velat ligga i vigd jord och fått ett avslut för dig själv och alla dina anhöriga? Va? Jag vill att alla som ser detta svarar på det här nere. Finns det någon som vill ja, jag vet, finns det säkert någon, Jeppe, som tycker att det är värdigt att ligga krossad på havets botten i ett vrak? Åsa Myrberg har ju forskat i det här själv. Hon har till och med tagit ledigt från sitt jobb de senaste 2 åren bara för att göra nothing but rota i Estonia för att få ett avslut för sig själv och sin pappa och hela sin familj, hela släkten. Hon fick ta del utav en kartong dokument. 26 kartonger med dokument var under sekretess, enligt Åsa Myrberg då. Vad är det som orsakar så mycket sekretess om det är en olycka det handlar om? Vi läser om olyckor detaljerat varje dag. Men här vet ingen skit. Ingen. Vi har en haverirapport som de förväntar sig att vi ska vara nöjda med, va? Pratar de i den här haverirapporten om ens ett enda hål? När vi idag vet för ett faktum att det finns flera olika hål i fartyget, då kan man ju säga att det var när det slog i botten eller och så vidare. Men det måste ju utredas och tas reda på varför, eller hur? Känner man då tillit när det är samma jeppar som ska göra det igen? Va? Som presenterade den förra rapporten, det står nog inga hål, fast vi idag vet att det är en jävla schweizerost där nere. Va? Det känns ju föga liksom betryggande att det är samma idioter som ska ner igen och fylla och hålla på. Eller? För att vilka styrs de av? Står det någon där och stampar bredvid och slår en linjal i handen? Hade uppdraget istället landat på en oberoende part från ett annat land, kanske till och med från en annan världsdel, där staten inte eller någon får inte veta ett skit först det görs publikt, först det redovisas offentligt för alla samtidigt vad som har hänt. Vad har man att förlora på det? Och i sådana fall. För helt ärligt, varför ska vi känna förtroende för de här idioterna som gör det igen?
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Gjorde de ett bra jobb sist? Vad skulle förändras nu om det faktiskt finns något att dölja? För tro inte att regeringen inte har makten att skriva vad fan de vill i den där skiten. Egentligen. Vem fan ska stoppa dem? De har ju bara köttat på hittills. Utan hejd, eller hur? Varför skulle de inte bara kunna fortsätta med det då? Åsa Myrberg fick ta del av en kartong dokument. 26 var under sekretess. Vad är det som är så hemligt runt Estonia? Och varför? Och i sådana fall, varför är pappren inte bara maskade? Hur kommer det sig att en anhörig till någon som omkom under katastrofen eller olyckan bara får ta del av en låda dokument när det finns 27 stycken? 26 under sekretess, en fick hon ta del av. Då ska man ha i bakhuvudet att hennes pappa dog under Estonia. Han ligger där nere nu. där hon som anhörig får ta del av en låda dokument av 27 stycken. Men de gör det yttersta för att anhöriga ska känna lugn och trygghet, va? Varför blev det så här? Varför har vi anhöriga som ibland kommer ut i medier och uttrycker sin besvikelse över detta? Om staten nu betryggade alla och gjorde det bästa för alla. För nu när vi ser på det tillbaka så gjorde ju staten det som var bäst för staten, va? Tycker någon att myndigheterna gjorde det som var bäst för omkomna och anhöriga överlevare? Är någon som tycker det? Är någon som tycker det? Har man inte rätt att begrava sina anhöriga i vigd jord? Som jag sa, det hade varit en grej om det inte gick. Hade varit en annan sak om man efter en olycka inte hittade kroppar eller en person. Men i detta fall har hundratals kroppar bara legat på havets botten. Exponerat. 28 år har gått och de ligger fortfarande där nere. Bara 70 meter ner. De ligger till och med utanför vraket vissa. Tre kroppar ligger på vraket. På vraket. Man vet inte om de är nya eller gamla. Eller om det är kroppar som bara dumpats där. Men det ska inte ens utredas. De har filmats i sin grav flera gånger. Ska man inte få ro och frid i en gravplats? Och det är det regeringen menar. Men det håller inte att kalla en jävla olycka eller katastrof för en gravplats. En gravplats och en olycksplats är två olika saker. Min farbror dog året innan Estonia-katastrofen på Öland i ett tält. Han lämnades inte kvar i tältet, vet du. Han ligger inte kvar i tältet där, utan han ligger 4 meter under marken på en kyrkogård i Nyköping. Olycksplatsen var alltså inte hans gravplats. Vad är det som gör att man måste ju få ta omkomna från en olycksplats till en gravplats? Man kan ju inte kalla en olycksplats för en gravplats, va? När gör man det? När har en olycksplats kallats för en gravplats för? Förutom när skepp sjunker på enorma djup. Då kan man inte göra någonting. Det är en annan sak och då kan de anhöriga acceptera det. Och då har man inget annat val än att kalla det för en gravplats. Men det enda som sätter stopp här är byråkrati eller mörkläggning. För vi har exponerade kroppar, inte alls långt ner. Sport- och fritidsdykare kan ta sig ner dit. Vad är det som hindrar dem från att ta sig upp? Förutom den här gravfridslagen då. En gravfridslag som ingen utom typ Mikael Damberg vill ha, eller? De anhöriga vill inte ha den här gravfridslagen. För att de tycker inte att det råder gravfrid. Och det tycker väl, det är väl inte gravfrid. Det är båtar som åker. Det är folk som dyker. Det är utredningar. Det är en olycksplats för fan. Det är ingen gravplats. Sluta kalla en olycksplats för en gravplats. Kalla det inte ens för en olycksplats. Jag tycker att det är ett hån att kalla det för. Eller ett hån. Och ett skämt att kalla det för en olycka. När man inte ens vet. Den är en olycka. Innan man, ska man inte utreda om den är en olycka. Alltså du. Och det är inte polisen som ska göra det, utan det är Sjöfartsverket. Nästa gång jag bevittnar en bilolycka, då ska inte jag ringa 112 och tillkalla polisambulans, utan då ska jag fan i mig ringa Trafikverket eller Transportstyrelsen eller Vägverket istället. För det är det man har gjort här ju. Polisen fick inte ens komma dit. Polisen började med en plan. Nu ska vi göra, hur ska vi få upp omkomna? Nej, sorry. Utan det här är en Jeppe från Sjöfartsverket som ska ha hand om. En jurist från Sjöfartsverket. Polisen, nah, don't bother. Va? De fick ju att det skulle vara traumatiserande och så vidare för dykarna som dök ner där och så vidare. Rockwater-dykarna var nere redan i december. De sa att vissa kroppar var as fresh as the night of the event, eller vad man säger liksom. De fick till och med flytta på kroppar. Det finns att höra. De dokumenterar till och med kroppar med hjälmkameran bara en bit ifrån lik där man ser detaljerat. Och det är en dykare inne i den jävla hjälmen och masken. Dykare, de flyttar runt kroppar där inne, de är inte traumatiserade, utan vet ni vad som traumatiserade Rockwater-dykarna? Det var inte liken där nere. Det som traumatiserade Rockwater-dykarna var att lämna dem kvar. Och det kan man höra dem berätta själva i Henrik Evertssons dokumentär. Spottar jag här också. De sa att de blir inte traumatiserade. Och du vet, vem är Johan Fransson och vilka är politiker att uttala sig om den här saken? är det inte auktoriserad, utbildad, behörig liksom personal som är utbildad för saker? Jag menar, nu har det skett ett mord, vet ni. Nu har någon dödat 5 pers i en lägenhet, men man skickar inte in polis eller någon där för att de kan bli traumatiserade. Rättsläkare och poliser och även de här dykarna och alla som skulle utföra det här jobbet, det är inte vanliga människor som är utsatta för trauman, utan det är människor där det här ingår i deras arbetsbeskrivning. Det är en del av deras arbete att faktiskt göra saker som dessa. Vilka är då politiker och sitta och säga, när, tala om för mig, när var det ett hinder att folk kan få trauman? Ska vi ta katastrofen 2004, tsunamin i Thailand? Lämnade man alla kroppar kvar för att det hade blivit för mycket för rättsläkare och polis och personal och de hade blivit traumatiserade? Nej, utan kroppar staplades på hög, för fan, av de här människorna. Och det är deras jobb. Och då kan man ju tycka så här, att om en rättsläkare eller en polis eller någon blir traumatiserad, då kanske man inte ska vara rättsläkare eller polis eller vad det nu är. De här människorna är utbildade, de vet vad det handlar om och de vet vad de gör. Politikerna vet väl inte det? Vilka är då politikerna att sitta och faktiskt håna de här människorna genom att säga att de klarar inte sitt jobb? För det är ju det politikerna säger när de menar att den här personalen som kan det här, som är utbildade till det, skulle bli traumatiserade. Innan de ens har fått säga någonting själva. Det är ett hån mot dem och hela deras yrke. De ifrågasätts ju i sin yrkesposition och blir tillsagda att de klarar inte det här. Utan att ens chans att ens säga någonting. Är inte det helt jävla sjukt, eller? De blir traumatiserade, men olyckor händer. Katastrofer händer. När lämnar man dem bara där för att folk blir traumatiserade? När fan har det någonsin hänt? Utom i Estonia-frågan. Va? I vilken olycka skiter man i delar av arbetet för att det är farligt? Man tar dit auktoriserad, utbildad, professionell personal. Ja, precis, för det är inte Kalle på hörnan, va, som ska dyka ner och ta upp de här kropparna. Är det Kalle på hörnan som ska göra det? Nej, det är inte Kalle på hörnan, utan det är människor som kan det här som ska göra det. Som vet vad de kommer möta, som är förberedda på det här, vad de kommer möta. Det är deras jobb, det som de är anlitade för att göra. Klarar de inte av att genomföra arbetet så får de ju säga det själva, men de har inte ens fått tala här. Jo, i en dokumentär 26 år senare. Och de säger ju själva att det inte är några problem. De har kompetens, de har erfarenhet, de vet vad som väntar. Har Johan Fransson det, som stod och höll det jävla föredraget för det etiska rådet, som sen fattade ett oetiskt beslut? Svenska staten tillför ett etiskt råd. Det etiska rådet fattar ett oetiskt beslut. Det är skrattretan. Har Johan Fransson dykt ner och bärgat kroppar? Har någon politiker gjort det? Nej. Etiska rådet var ett skämt from the get-go. Vad är etiskt och vad är inte etiskt? Att lämna lik på olycksplatsen när de kan bärgas och utan att ge dem en värdig begravning. Är det etiskt? Det etiska hade varit att plocka upp kropparna, ge dem en begravning. Etiska rådet kan dra åt helvete. Varför inte börja kalla sallad för snabbmat och pommes för nyttigt? Det hade varit mer logiskt än att tillsätta ett etiskt råd som tar ett oetiskt beslut. Vad är logiken i att tillsätta ett etiskt råd som tar ett oetiskt beslut? Kan någon svara mig? Johan Fransson! Usch, jag spyr lite grann. Inte lite, ganska mycket. Över hela Johan Fransson faktiskt. Vem lyssnade på de anhöriga och de överlevande? Och vad de sa och ville, hade man ens din mind? Man dumpade geotextiler och grus och sten och orsakade skred och skit. När man själv sen sa att det är gravfrid här. Vem lyssnade på de anhöriga överlevande? De fick sitta där och lyssna på politikerna och bli hånade. De fick inte sitta och prata, utan de fick sitta och bli tillsagda och lyssna. Det var det de fick göra. De fick inte prata. De fick ta emot besked efter besked som krossade deras förhoppningar. Bara. Det var det som hände. Varför lämnades de anhöriga och överlevande och fick kalla handen i deras värsta upplevelse någonsin? Menar regeringen verkligen att alla ansträngningar gjordes för deras skull? Kan regeringen idag med gott samvete se tillbaka på händelsen och säga att man verkligen gjorde allt man kunde för de anhöriga, omkomna, överlevande? Svaret blir ju självklart ja från deras håll. För de är politiker. Men svaret är ju nej. Nej. Säg istället att de ligger kvar där nere på grund av rikets säkerhet så att de anhöriga kan få ett avslut efter närmare 30 år. Ines Husman säger att det skulle ta 48 dygn att dyka ner till vraket. Det låter kompetent, va? Den kompetensen styrde hela skutan. Tillsammans med Johan Fransson och gänget. Hade det inte gått att ta upp dem hade det varit en sak. Men det här är en uppsåtlig handling av våran regering. Det är ju det. De bara ligger där på botten. Fortfarande. Än idag. Än idag. Vilken gravplats. Olycksplats. Katastrof. Ett vrak är ingen olycksplats. Ett vrak är ingen gravplats. Hjälp erbjöds att dyka ner och knacka efter överlevare på insidan av fartyget i eventuella luftfickor. Hjälp avböjdes. Förstå skräcken från de som dog efter ett par dygn inne i luftfickorna. Inne i båten. De fick aldrig ens en chans. Vad var motivet till att inte leta i luftfickorna? Vad kan de möjligtvis ha för anledning till att säga nej till det? När det handlar om att rädda liv på folk. För de kan inte säga att det inte var någon i luftfickor. För det vet de inte. För de tittade aldrig. Och då har man inte heller gjort sitt yttersta. Och då har man inte heller ansträngt sig. För då gör man ju allt man kan. Men istället för att tacka ja så avböjs det. Kallas för oseriöst eller vad man nu vill hänvisa till. Av politiker som inte ens själva vet. Är Ines Husman en jävla expert på fartyg som arbetar på i vatten och sånt? Nej, hon är en fucking politiker för helvete. Rockwater var där bland alla lik. Så traumat är ju redan skapat i sådana fall. Så hur kan de hänvisa till den här skiten? De var ju där och flyttade kroppar, fotade kroppar. Men man skulle inte göra något för det skulle traumatiseras. Och de sa även att det hade varit för svårt, politikerna. Medan Rockwater-nissen själv, som skulle ha gjort det. Kanske inte han skulle gjort, men han säger själv att det hade inte alls varit särskilt svårt. Tvärtom, det hade varit hur lätt som helst. Att de hade kunnat salvage ett stort antal kroppar. Av alla de hundratals kroppar de hade stött på, hade de bara kunnat ta dem ut ur fartyget och forsla upp dem och köra hem dem. Men de fick inte det. De fick inte det. Svaret var nej. De ville ju ta upp. Och de kunde ta upp. De var där. De var där. De flyttade kroppar. De var inne i hytter. De tittade runt. De till och med sågade sig in i båten. Men de menar att det hade varit farligt att ta sig in i båten och såna här saker. Men att de gjorde ju det ändå. Skälen som de menar till varför kropparna inte kan bärgas, de grejerna har gjorts i alla fall. Det enda som inte har gjorts är att faktiskt ta upp kropparna. Man kan inte ta upp kropparna för att det hade varit farligt. Det hade varit traumatiserande. Traumat var redan skapat. De var där nere. De svetsade sig in i båten genom järn och plåt och metall. På ett vrak på havets botten. De kan sin grej. Visst, det är farligt, men de kan det. De är ju utbildade för det. De gjorde allt de skulle ha gjort under operationen att rädda kropparna. Som de skulle gjort i alla fall. Men det hänvisas till att det hade varit för farligt eller för traumatiserande. För någonting de ändå hade gjort redan i december 94. Hör ni det här, eller? Hör ni det här? Hör ni allt det här? Det är så skrattretande så det finns inte. Va? Barn hade kunnat styra det här bättre. Om det satt ett gäng 4-åringar och fick bestämma i den här frågan, så hade de fattat mer logiska och humana och mänskliga beslut i den här frågan. Man tar inte hänsyn till de omkomna, anhöriga, överlevande. Man tar hänsyn till rikets säkerhet. Men säg det då, så att de kan få ett avslut, för fan. Carl Bildt menade i efterhand att han vid tillfället inte trodde att polisen hade kapacitet att utreda och ta hand om fallet. Därför så landade det väldigt logiskt, såklart, det är helt logiskt då, istället för hela polisen, så landade det på en fucking jurist, Johan Fransson från Sjöfartsverket, istället för polisen, som av riksdagen tidigare förhindrats att utreda händelsen. Polisen får ju inte vara där. De påbörjade ju planering och sådär, men nej. Sorry dude, utan det här är Johan Fransson som ska ta istället för polisen. Johan Fransson saves the day, motherfucker. Vad hände vid tsunamikatastrofen med kroppar och så vidare? För man menar ju att även Estonia var just en olycka, men ingenting annat. Från Thailand togs kroppar hem och begravdes. Thailand ligger på andra sidan jorden. Estonia ligger här i vårt direkta område, Finland, kusten där. Man kan ta hem en kropp som man hittar på andra sidan jorden som är lemlästad och kanske brutna armar och ben och så. De kan man frakta hem. Och det är inget brott mot någon gravfrid, men på Estonia så är det det. Man kallar ju Estonia för en olycka. Thailand är olycka, katastrof. Estonia katastrofen. Man kallar Estonia för både katastrof och olycka. Och katastrof och olycka, det är samma sak i Thailand liksom. Det håller ju inte ihop. För jag var 14 år 2004 när tsunamin inträffade och jag följde nyhetsrapporteringen och jag fick ändå intrycket, nu är jag 32 år så att det här är över halva mitt liv sen, men jag fick ändå intrycket där och då att myndigheterna faktiskt gjorde allt man kunde. De sa ju självklart ska allting göras och alla medel, och det gjorde de verkligen. Jag upplevde det så utifrån. Jag hade ju ingen nära land eller så, men av nyhetsrapporteringen att döma. Och det är ingen, vad jag vet, som har klagat i efterhand. För att det gjordes rätt och riktigt. Ingen kunde ro för den här katastrofen. Man vet fortfarande inte vem som bär ansvaret för Estonia. Vad som hände. Alla kroppar ligger kvar där nere. Om allting hade skötts rätt och riktigt. Hur kommer det sig då att anhöriga överlevande är eld och lågor runt Estonia-frågan. Men ingen är det runt Thailand-grejen. För de fick ett avslut. Vad är det som skiljer dem ifrån Estonia-anhöriga, överlevare och så vidare? De fick ett avslut. Avslut är otroligt viktigt i ett sorgesarbete. För att kunna sörja korrekt. Alltså jag menar, man måste få ett avslut. Fråga vilken begravningsentreprenör, borgesarbetare, vad fan som helst. Att ett avslut är viktigt. När min farmor dog... Och vi skulle säga hej då till henne, så åkte vi till borrhuset dagen efter. Hon låg i ett rum, det var tända ljus och så jag låg på en brits. Innan fick vi då tala med en kille på borrhuset. Jag vet inte vad han hade för befattning eller yrkesroll eller titel. Men det var han då som hade tagit fram farmor och gjort henne i ordning och sådär. På borrhuset fortfarande då, för det här var dagen efter hon dog. Vi skulle inte få träffa farmor egentligen förrän efter obduktionen typ en månad senare. För att det tog på riktigt en månad. Hon dog i hemmet till hon skulle skickas iväg och allt sånt där. Men då tänkte vi, ja, vi vill inte vänta så länge. Så vi fick faktiskt ta farväl av henne dagen efter. Och då sa den här mannen till oss att min mamma vill inte gå in och titta, för hon tittade på min farbror som dog 93 och hon ångrade det. Men den här karen sa då, är du säker på att du inte vill se, för att ett avslut är otroligt viktigt. Men då sa mamma att hon får ett avslut på ett annat sätt. Okej, ja, men det är bra. Så att personen då, dödsarbetaren, ville verkligen försäkra sig om att vi fick ett avslut. Och han talade även om för oss vikten av ett avslut och hur viktigt det är. Han arbetar med omkomna och med döden och sådär. Det gör ju inte de här politikerna som har fattat alla de här besluten. Så det är ett otroligt faktiskt hån egentligen mot de anhöriga och så vidare. Och det här etiska rådet, vilket beslut tror ni de hade fattat om inte Johan Fransson hade talat om att det är en jävla köttkvarn där nere och hur otroligt svårt det skulle vara allt sånt där. Dykarna själva säger att det är lätt som ett. Vem är Johan Fransson? Vad vet han när han dyker? Och han... Jag är så frustrerad för deras skull. Och jag är glad att jag inte är anhörig. För jag är en människa som inte kan ge mig förrän jag vet. Så att det hade varit jävla helvete på jorden liksom, att gå i konstant. För de här människorna som förlorade sina nära 1994, de har inte kunnat sörja på ett korrekt sätt. Och fråga vilken dödsarbetare som helst om det här hade kunnat skötas på ett bättre sätt. För jag tycker det är de som ska uttala sig här i vissa frågor. Varför låter inte myndigheter och politiker, människor som vet vad de pratar om, prata istället? Och kanske står där vid podiet med dem istället. För vilka är de att besvara frågor de inte vet någonting om? mer än att de är politiker och ska representera och företräda och så vidare. Fattar inte det. Tre nya kroppar på båten. Jonas Bäckstrand från haverikommissionen kunde ej svara på Åsa Myrberg då, om det var nya eller gamla kroppar. Ändå kommer saken inte att utredas, för att han menar att det inte är hans jobb, det är polisens jobb. Och polisen fick ju redan 1994 den här i ansiktet. Nej, 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 nej. Så att han menar då att det är polisens jobb att utreda. Men polisen kan och får inte. Hur menar han då att det ska gå till? Ska det ske så här? Ska det vara så här luddigt? I omfattningen av den här katastrofen. Det får inte vara så här luddigt runt en katastrof. Och varför är det det? Om inte för rikets säkerhet. För det är det enda logiska. Det är det enda logiska svaret ju. Anhöriga har sökt Morgan Johansson och Magdalena Andersson. Oj. Och de har inte ens besvarat förfrågan. Applåder staten som gör allt för anhöriga och överlevare. Svarar de inte ens. Ines Husman menar i en intervju med Ekot i P1 1997, och jag lyssnade på den idag innan, det är därför jag ska upp det. Ines Husman filmar jag, ja. Ines Husman menar i en intervju med Ekot i P1 97, tre år efter olyckan, att haverikommissionen inte är utsatt för att utreda brott. Men vem ska då göra det enligt Ines Husman då? Med tanke på att polisen från dag ett fick tvär nej. Hör ni, de som alla säger att utsluta på Jonas Bäckström är politiker, de själva säger att det är polisens jobb. Samma jävla människor som har förhindrat polisen från att göra deras jobb. Hur fan kan man då hänvisa det tillbaka till dem när problemet beror på en själv från första början? Vad är logiken i det, och varför ifrågasätter ingen det? Hon säger också, Ines Husman själv, att av etiska och moraliska skäl är det viktigt att veta vem och varför det här har hänt. Hon satt då alltså och hade ganska mycket makt i den här frågan under den aktuella tiden. Hon sa det då. Hon sa så på riktigt. Och nu i efterhand sitter jag med facit i hand och vet allt skit Ines Husman ställer till med. Ändå så satt hon i en intervju och sa att det är viktigt att veta, ja, skitsamma. Hon säger även att av etiska och moraliska skäl är det viktigt att veta vem och varför. Men vi vet ju inte vem och varför. Fortfarande än idag. Ines Husman lever ju. Kan du inte besvara den frågan? Och det, mina vänner, var vad jag hade idag angående Estonia.